En kvinna har skadats allvarligt vid ett våldsbrott på Donners plats i centrala Visby.
Det var en man som attackerade en kvinna på restaurangen där.
13.50 så fick vi larm från den här platsen om att det hade genomförts ett grovt våldsbrott.
För då börjar folk gå bredvid oss och säga hon är knivhuggen, hon är knivhuggen.
Jag tycker det här är fruktansvärt. Jag har så mycket känslor i kroppen just nu så det går inte att beskriva.
Mitt under Almedalsveckan i Visby sker ett knivmord. Psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren mördas på öppen gata. Och senare står det klart att den misstänkte mördaren hade fler måltavlor i blickfånget. Studio DN idag om det misstänkta terrorattentatet under Almedalsveckan. Jag heter Evelyn Jones. Och med mig har jag politikreporter Hans Olsson. Välkommen!
Tack så mycket.
Vi var ju båda på plats under Almedalsveckan i år då när det här mordet skedde. Men kan du ta oss tillbaka till den här eftermiddagen i Visby?
Ja, det var ju onsdagen då på Almedalsveckans näst sista dag. Och det var ju nymodighet det här året att partierna delade på dagar. Och Centerpartiet hade sin halvdag då på onsdag eftermiddagen. Ja, och där precis så hade de haft sitt traditionella ekonomiska seminarium inhyrda på restaurang Italienaren precis i närheten av Donners plats. Så där var jag när detta skedde.
Just det, och vad var det som hände där då?
Det var ju så att det här ekonomiska seminariet pågick som vanligt och till och med avslutades. Och då helt plötsligt så hörde vi ner från Donners plats sirener. Och människor reste på sig och sprang och kollade vad då som hände. Och det fanns ju inga direkta besked om vad det var som hade hänt. Men det började snabbt framkomma att det hade varit någon form av överfall.
Mm. Och just det, och då var det då alltså en man som hade sprungit fram till den här psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren och alltså knivhuggit henne. Hur var reaktionerna där du befann dig på det här? För det var ju väldigt nära då.
Ja, förvånade. Alltså en del reste sig upp och sprang för att titta vad det var som hade hänt. Andra satt kvar och gjorde egentligen inget särskilt förrän det började framkomma lite mer vad som hade hänt. Men det som var uppenbart var ju att Säpo tog dig på allvar. Annie Lööf var ju i lokalerna, men hon plockade sig ut omgående när det här hade hänt. Mm. För hon skulle ju framträda där på scenen klockan 14 på den här platsen som ju bara låg ett par tiotal meter ifrån brottsplatsen.
Mm. Och Almedalen är ju en otroligt välbevakad plats. Jag som var där för första gången, man märker ju inte jättemycket hur mycket säkerhet ändå finns. Men efter att det här hade hänt, hur märktes liksom skillnaden då på plats?
Det var ju väldigt mycket civilklädd polis i Almedalen det här året. Mer än vad jag någonsin har upplevt. Och det är klart att när en sån här sak händer, då koncentreras ju de till det område där det har hänt någonting. Mm. Och då blev det ju väldigt uppenbart hur många de verkligen är på plats. Och det ser man ju också i samband med talen och så, att jättemånga civila poliser.
Den här knivskärningen hände och några timmar senare fick man ju då också reda på att den här psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren också hade avlidit till följd av det här. Från början var ju polisen ganska tydliga med att de inte trodde att det rörde sig om några terrormotiv. Även om olika medier ganska snabbt rapporterade om att den här misstänkte gärningsmannen hade kopplingar till den nazistiska gruppen Nordiska motståndsrörelsen. Men vad var det som fick polisen att senare ändra sig om motivet?
Ja, det var ju saker som framkom i förhören med Theodor Engström. Han berättade ju hur han hade planerat och genomföra de här dåden och att Ingmarie Wieselgren var en av de måltavlor som han hade och att han såg det här som en attack på samhället. Mm. Och, Och i och med att han berättade om sina planer och polisen satte in den i den kontexten, så kunde man också klassificera det som ett terrorbrott.
Och det var också då man fick reda på att Annie Lööf, då, som du berättade snabbt, fördes bort då från det här seminariet, att hon också var en av måltavlorna.
Ja, precis. Sen blev inte det känt för allmänheten förrän ganska långt efteråt. Men det blev ju väldigt speciellt när man insåg att han rörde sig i de kvarteren där Annie Lööf just befann sig, men han attackerade en annan kvinna. Det har väl inte framkommit ännu om han hade tänkt ge sig på Annie Lööf där och då. Men han var onekligen väldigt nära henne när det hände.
Mm. Och Annie Lööf höll ju sedan tal samma eftermiddag. Märktes det här något på någonting som hon sa då?
Ja, det var ju länge tveksamt om hon skulle hålla sitt tal eller inte. Då när hon höll sitt tal hade vi fortfarande inte fått något officiellt besked om att Ingmar Wieselgren hade avlidit. Det berodde, fick vi veta sen, på att de anhöriga inte hade hunnit underrättas helt enkelt. Men Annie Lööf inledde ju sitt tal med att ta avstamp i den händelsen som hade skett för att sen övergå till ett mer traditionellt Almedalstal.
Just det. Och det här hände ju då alltså den 6 juli i år, och nu är det november, och åtal har väckts mot den här misstänkte gärningsmannen då, Theodor Engström, som också har erkänt terrormotiv till det här dådet. Vi ska höra här Henrik Olin, som är kammaråklagare på Riksenheten för säkerhetsmål, om vad han säger om det här åtalet.
Gällande åtalet så har jag väckt åtal för terroristbrott och försök till terroristbrott. Brottsoffrerna är dels den avlidne då gällande terroristbrott, och dels den person som jag inte kommer nämna vid namn, men som ju är partiledare för ett av våra riksdagsparti, som är målsägande vad det gäller förberedelse till terroristbrott.
Just det, Henrik Olin nämner ju där inga namn, men vi vet ju då att den här mördade kvinnan är Ing-Marie Wieselgren då, och att den han också förberedde sig för att attackera var då Centerpartiets partiledare Annie Lööf. På tisdag börjar då rättegången mot Theodor Engström, och nu har jag också bilden av hur han planerade det här attentatet klarnat en hel del. Han har bland annat kallat det då för ett skrik mot hela samhället. Och hur förberedde sig Theodor Engström inför det här attentatet? Vad vet vi, Hasse?
Ja, det vi vet är att han kom till Visby några dagar i förväg, och att han kom dit ensam. Han bodde i ett tält där det då sedan visade sig att han hade en massa vapen. Bland annat en pilbåge som han ju inte utnyttjade vid det här tillfället. Någon slags svärd fanns det också där. Så han hade ju rest till Gotland med målet att genomföra en attack mot enskilda personer. Det var hela syftet. Mm. Det har ju klarlagts ganska tydligt i förundersökningen.
Just det, och även de här personerna pekas ju då ut som måltavlor, de som han nu åtalat för. Men han hade ju också, det var inte bara de som han hade liksom riktat in sig på i de anteckningar och sånt som man har hittat i den här förundersökningen. Vad var det för liksom typ av människor som han var ute efter?
Ja, det var ju politiker i första hand, och även journalister eller mediechefer som stod på den här listan. Men där har ju åklagaren inte funnit tillräckliga bevis för att det ska vara så långt gångna planer på att attackera dem att han har gått till åtal på de andra personerna. Men det finns ju ganska många namngivna personer, välkända personer som han själv har nämnt i förhören.
De här, Theodor Engström tog alltså båten till Gotland och tältade där och hade förberett sig på att göra någonting här nu då under Almedalen. Men det här var inga nya planer för honom. Han hade tänkt på det här i minst 8 år då enligt förundersökningen. Du har ju bevakat Almedalen i många år nu, Hasse, medan det här för mig var det första gången jag var där. Men vad skulle du säga om de här åren som du har varit där? Hur har stämningen på plats förändrats över tid?
Ja, det har ju hänt ganska mycket, men det är ju framförallt de senaste åren. Och det finns ju ett före och ett efter att NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen, började dyka upp i Almedalen och hålla sina egna små manifestationer och vara ganska aggressiva mot omgivningen utan att det har blivit några direkta, riktigt stora konfrontationer. Så när de kom till Almedalen första året, vad var det, 2018 tror jag, då var det ju helt plötsligt en annan stämning i det här evenemanget som ju har varit väldigt speciellt under så många år, att landets absolut högsta politiker, näringslivschefer, myndighetschefer, ja, hela det officiella Sverige har ju gått omkring där och minglat i sina sommarkläder på en väldigt liten yta i Visby.
Och som du säger, det blev inga direkta konfrontationer, men vad gjorde liksom NMR då, eller vad blev känslan av att de var där?
De var hotfulla, de var liksom hatiska i sina budskap som de är. De manifesterar sin hotfullhet under partiledartalen. Det med att, nu kommer inte jag ihåg om det var Anna Kinberg Batra eller om det var Annie Lööf, när de riktade sig direkt till NMR och NMR gjorde en framryckning, kan man väl säga. Alltså de tog helt plötsligt många meter fram mot scenen. Alltså de var hotfulla utan att gå till direkt attack, och det här ledde till en oro bland många besökare som var där. Och det fortsatte ju även kommande år sen då, 2019.
För som du säger, Almedal, att det är speciellt att de går runt i sina sommarkläder runt i Visby. Alltså politikerna då är ganska liksom lätt tillgängliga. Almedalen har ju kallats för en unik mötesplats just i att det är så. För att det är lätt att komma nära alla möjliga människor, och inte minst då toppolitiker. Vad tror du, det började redan 2018, men nu har ju den här då fruktansvärda händelsen skett mitt under den här politikerveckan. Kommer det att påverka det här framöver?
Det är jag helt övertygad om att det kommer att göra. Det har det redan gjort. Vi som har varit där många år har ju ofta pratat om det här, att oj, det här är ju verkligen ett ställe där man är sårbar för olika former av attacker. Ja, det har skrivits några mer eller mindre fantasifulla böcker i ämnet också, för den delen. Som sagt, efter att NMR kom dit så har ju närvaron av civil polis ökat mycket. Första året var de helt oförberedda, skulle jag säga. Det var till och med så att de gick på semester medan NMR var kvar. Alltså det var... De var helt tagna på sängen av detta. Och det kommer inte upprepas. Men alltså det som hände nu senast, något sådant har vi inte sett tidigare då. Och det är klart att man brukar säga att en gång är ingen gång, men det kan man knappast säga i det här fallet. Men om det skulle hända något åt det hållet igen, då tror jag det blir svårt för Almedalsveckan att fortsätta i sin nuvarande form. Då kommer väldigt många att, eller då tror jag att många kommer välja att inte åka dit på grund av säkerhetsskäl.
Du är ju politikreporter, så du kommer ju ganska nära politikerna till dagligdags i riksdagen och på andra sätt. Vad är speciellt för dig i din yrkesroll med just så som Almedalsveckan har varit?
Det är just det att det är en väldigt liten yta man rör sig på. Visby är ju litet, och allt som händer under Almedalsveckan händer ju innanför murarna dessutom. Och det är på några gator. Jag menar, går man Hästgatan upp och ner några gånger så kommer du att möta ett antal rikspolitiker på på den promenaden. Och det är ju det som är speciellt. Och också det att de flesta är lite mer avslappnade när de vandrar på Visbys gator än när man möter dem i riksdagskorridorerna. Det är en väldigt speciell stämning.
Och Hästgatan är ju precis den gatan som går där från liksom Almedalen där politikernas scen är upp förbi Donners plats då, där den här attacken skedde, upp till restaurangvimlet eller vad man ska säga i Visby. Direkt efter att det här attentatet hade skett och man visste inte vad det berodde på, eller man visste inte om det fanns några terrorkopplingar eller sånt, då var ju arrangörerna för Almedalen ganska, vad ska man säga, stridslyssna, eller så här, det här får inte tysta det här samtalet. Kommer den känslan kunna hållas kvar? Vad tror du?
Det tror jag är ett allmänt önskemål. Det är en erfarenhet vi har av terrorattentat både i Sverige och på andra håll. Att man vill inte låta terrorismen styra det vad vi gör och vad vi talar om. Så den känslan kommer absolut finnas kvar. Det tror jag. Men den kommer ju också då få vägas mot en eventuell rädsla för att vistas i en sån här öppen miljö. Och där kan det ju finnas andra aspekter som måste vägas in också i detta.
På tisdag då alltså börjar rättegången mot den terrormisstänkta Theodor Engström efter det här knivmordet i Almedalen i somras under politikerveckan. Tack så jättemycket Hans Olsson för att du var med här idag och berättade om situationen som var då. Om du vill kontakta oss så kan man mejla till studiodn@dn.se. Kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai. Ljudtekniker är Patrik Miesenberger. Ansvarig utgivare är Peter Wolodarski och jag heter Evelyn Jones.